Nordirland, den 30 april 1991.
I Belfast i Nordirland inleds idag de första samtalen på 17 år med mål att återupprätta självständigheten i den våldsdrabbade provinsen. Här är vår London-korrespondent.
Det tog nästan 18 månader av intensiv diplomati innan den brittiske Nordirlandministern Peter Brook lyckades förmå provinsens trätobröder att sätta sig ner vid samma bord. Ingen seriös bedömare har trott att Brook skulle lyckas att locka den stridbare unionistledaren Pastor Ian Paisley till förhandlingar med den irländska republikens regering. Att det nu ändå har lyckats tror de flesta beror på det faktum att förväntningarna är mycket lågt ställda. En annan förklaring är att den stora majoriteten av de 1,5 miljon invånarna i provinsen är hjärtligt trötta på att leva i skuggan av våld och terror. Samtalen kommer att pågå i minst 10 veckor och sker i 3 faser. Först medan den brittiska regeringen och de inbjudna nordirländska partierna, och senare ska också den irländska regeringen delta i samtalen. De som har varit svårast att övertala är det största unionistpartiet. För dem är målet att säkra unionen mellan Nordirland och det förenade kungariket. Unionisterna är sedan det speciella avtalet mellan Irland och Storbritannien trädde i kraft livrädda för att bli övergivna av London. Men ifrån Dublin kommer det nu signaler om att Irland kan tänka sig att ge upp kravet på ett återförenat Irland, något som idag finns inskrivet i republikens konstitution.
Everything can be on the table. So if at the end of talks, if decisions have to be made that would in any way affect our constitution, well then obviously we have constitutional obligations then to take into account.
Allt är förhandlingsbart, säger den irländske utrikesministern Gerry Collins, och antyder att en överenskommelse kan komma att få följder för den irländska konstitutionen. Det enda parti som står utanför samtalen är IRAs politiska gren Sinn Féin. Det fruktas nu allmänt att IRA kommer att trappa upp våldet för att sabotera förhandlingarna. Nordirlandministern Peter Brooks mål är det motsatta, nämligen att samtalen ska bli så framgångsrika att terroristerna isoleras. Anders Lindqvist i London.
Angola, 2 maj 1991.
En politisk överenskommelse som undertecknades igår kväll i Lissabon av representanter för Angolas regering och UNITA-gerillan ses nu som det första verkliga steget mot fred i Angola. Det råder dock oro för vad som kan ske militärt under de närmaste veckorna innan överenskommelsen signerats officiellt av Angolas president och UNITA-ledaren.
Överenskommelsen i Lissabon innebär att vi har nått fram till politiskt samförstånd, sa Angolas president José Eduardo dos Santos i Angolas huvudstad Luanda igår. Det innebär dock inte att kriget avbryts omedelbart, sa han, men att vi kanske uppnår eld upphör innan maj månad är slut. Den politiska överenskommelsen igår kväll är det viktigaste steget hittills mot en försoning mellan MPLA-regeringen och UNITA-gerillan som utkämpade ett förödande inbördeskrig i 16 år. Det betyder att vägen bland annat kan ha öppnats för en sammanslagning av de båda sidornas styrkor till en nationell armé och för allmänna val i slutet av nästa år. Just frågan om en enad armé och tidpunkten för fria val har varit de allvarligaste stötestenarna i förhandlingarna, men de hindren tycks vara undanröjda nu. Det styrande MPLA-partiet lämnade definitivt marxism-leninismen nyligen till förmån för en socialdemokratisk linje och en utveckling mot flerpartisystem. Avsikten är att gårdagens dokument ska undertecknas formellt av president Dos Santos och UNITA-ledaren Jonas Savimbi i slutet av maj och att en internationellt övervakad vapenvila ska träda i kraft strax därefter, förmodligen i början av juni. Det ser alltså ut som om Angola kan nå fram till fred före Mozambique, som inleder fredsförhandlingar i Rom idag med små förhoppningar om en snar fredsuppgörelse i kriget där mellan Frelimo-regeringen och Renamos styrkor. Men det har också höjts varnande röster inför allt för högt ställda förhoppningar om en snar fred i Angola. Reaktionen i Angolas huvudstad Luanda har varit blandad. Glädje, men också oro och misstro. Minns vad som skedde i juni 1989, löd en kommentar. Då undertecknades en fredsöverenskommelse i Zaire mellan UNITA och MPLA-regeringen, men den kollapsade strax därefter. Det råder också oro inför vad som kan ske militärt under de närmaste veckorna. Om någon deras sidan försöker vinna militära framgångar kan gårdagens överenskommelse lätt brytas. Klart Klart är dock att möjligheterna för Angola att inom en snar framtid gå in i en period av politisk tävlan istället för krig har ökat betydligt. Bertil Romelsson, Harare.
I ungefär ett halvårs tid har man både i radio och tv hört talas om Storbritanniens så kallade poll tax. Här är fortsättningen på och kanske viss mål förklaringen på det här. Vi har idag den 2 maj 1991.
I Storbritannien hålls kommunalval idag. Ett val som blir den sista stora mätaren på den konservativa regeringens ställning för nästa parlamentsval. Och prognosen tyder på ett dåligt val för regeringen. Vår korrespondent har besökt en av de kommuner som Tories riskerar att förlora.
Solihull är den södra välmående halvan av Birmingham, Storbritanniens näst största stad. Här bor 200 000 personer i vad som betraktas som Tories kärnområde. Standarden på bostäder är hög. Här finns starka företag som Land Rover. Men ändå har Tories på senare år förlorat terräng och riskerar nu att också mista majoriteten. Dels beroende på den avskydda kommunalskatten poll tax och dels på grund av ett populistiskt högerparti som bekämpar alla skatter och som enligt Tories ledare, affärsmannen Fraser Mitchell, är allmänt oansvarigt.
There are those councillors who are only concerned with the ward they represent, irrespective of whether it's in the interest of the borough as a whole.
So you have many populistic elements here.
That's correct.
Det finns populistiska element i kommunen, suckar Fraser Mitchell. Politiker som bara tänker på sin egen valkrets och struntar i helheten. Solihull har ett skriande behov av nya bostäder och har planerat att bygga 15 000. Det är bara det att ingen kommundel vill släppa till marken. Ansvarslöst, menar Mitchell, som misstänker att hans parti nu kommer att förlora makten. Trots att regeringen nu har gjort slag i saken och beslutat avskaffa den hatade kommunalskatten poll tax, tror Mitchell att väljarna fortfarande inte har förlåtit.
So they may still have reservations. You know, we believe it when it comes.
Was it a big mistake, the poll tax?
In my view, the concept was good. The application of it was bad.
Poll tax var en bra skatt i princip, men tillämpningen var fel, säger Mitchell, som hoppas att det nyligen presenterade alternativet som slår hårdare mot de rika ska vara mer acceptabelt. Även om de konservativa råkar ut för stora förluster idag, tror han på Tory-seger i nästa parlamentsval. Bland annat därför att John Majors regering har tystat extremhögern och också för att den lyssnar på rörelsen.
When John Major took over, the change was noticeable. Ministers were then prepared to listen. Now, what I think has happened is that, if you like, the extreme radical element, which is getting more extreme, has been toned. And now what is coming forward are policies which are as opposed to ideology.
Men Labour-ledaren i Solihull, David Selkett, han tror inte att regeringens nya kommunalskatt är någon röstvinnare.
And what have they replaced it with? Something that isn't going to be of enormous benefit to people on the whole. And that isn't the only issue, of course. The issue of the whole mismanagement of the economy, mismanagement of the whole farcical affair of the poll tax, I think remains to plague the Tories. I think the people of Solihull will wreak some vengeance for that.
Hela den farsartade handläggningen av poll tax och misskötseln av ekonomin finns kvar i minnet hos väljarna och folket i Solihull kommer därför att hämnas på regeringen, tror David Selkett. Anders Lindqvist i Solihull.
En rapport den 2 maj från orkanen i Bangladesh.
Efter orkanen i Bangladesh är, som vi hörde, dödstalet nu på väg att stiga till 50 000. Och fortfarande dör människor nu av svält och umbäranden här i Hongkong.
Orkanen från Bengaliska viken som i 9 timmar natten mellan måndag och tisdag drog in över det fattiga låglänta Bangladesh utvecklade sig till en av historiens största naturkatastrofer. Öar stora som Orust och Körn har sköljts bort. Landets näst största stad Chittagong har slagits i spillror. Och i ett land nästan helt utan telefoner och där miljontals människor sökt skydd på de mest otänkbara ställen tar det dagar innan katastrofens vidd kan överblickas. Det officiella dödstalet nu på morgonen är 3000. Men då är de saknade på bebodda öar som helt försvunnit från kartan och från jorden fortfarande oräknade. Guvernören i Chittagong-regionen sa i natt att bara i mitt distrikt har säkert 25 000 människor dödats. Och Bangladesh egen nyhetsbyrå, BSS, säger i sina första telegram nu på morgonen att dödstalet ser ut att bli 50 000. Orkanen, den tropiska regnstormen med vindhastigheter på 240 km i timmen, är den värsta som drabbat deltalandet under det här århundradet. Och den näst värsta kom 1970. Och stormen och tidvattenvågorna den gången tog 100 000 offer. Dödstalet den här gången blir alltså lägre, trots att orkanen var värre. Och det beror på att befolkningen var något bättre förberedd. Meteorologer hade varnat 2 dagar i förväg om den annalkande katastrofen. Hundratusentals människor hade flytt, en del hade tvångsevakuerats. Men Bangladesh är jordens mest tättbefolkade land och dess näst fattigaste. Och det har inte resurser att sätta alla människor i säkerhet. Och nu efteråt saknade resurser att lindra nöden. Och när stormen nu bedarrat fortsätter döden att härja. Tusentals fler i kustlandet är på väg att dö av svält och sjukdomar. Helikoptrar flyger just nu in drickbart vatten till människorna i översvämningsområdena. Soldater sitter på huk och försöker koka mat till överlevande. Staffan Heimersson, Hongkong.
Irak, 2 maj 1991. Nu börjar man tala om vad man har i gömmorna.
Så Irak, trots förödelsen efter kriget har Irak fortfarande tillräckligt mycket oskadat uran för att kunna tillverka en atombomb. Det här framgår av ett brev som Irak skrivit till det internationella atomenergiorganet IAEA. Men Irak avslöjar inte var uranet finns om man inte samtidigt får garantier att anläggningarna inte bombas.
Av brevet från Iraks utrikesdepartement framgår det att landet hade större kapacitet att tillverka kärnvapen än vad som hävdades i ett tidigare brev för ett par veckor sedan. Där sades att Irak inte hade tillgång till något som inte IAEA redan kände till, men det stämde inte. Förutom de 12 kilo höganrikat uran som atomenergiorganet var medvetet om medger nu Irak att man också har 27 kilo 80% anrikat uran, betydligt mer än vad utländska experter räknat med. Irak skriver att man flyttade en del av sin kärnvapenmateriel under kriget av säkerhetsskäl. Transporterna skedde under mycket svåra omständigheter med dödsfall och personer som utsattes för strålning som följd. Men Irak vill idag inte avslöja var det här uranet och en del annan materiel finns. Man kräver först garantier från säkerhetsrådet att anläggningarna inte attackeras. Irak meddelar nu också att man hade 24 anläggningar för kärnvapenforskning, betydligt fler än vad amerikanska experter trodde. Alla utom 3 förstördes helt eller delvis under bombningarna. Men allt det här betyder inte att Irak idag skulle kunna konstruera kärnvapen även om man har tillräckligt med uran. Mycket materiel ligger troligen begravd under demolerade hus. Amerikanska analytiker tror att det skulle ha tagit Irak 5-10 år att producera kärnvapenstridsspetsar. Den amerikanska regeringen har uttryckt tillfredsställelse med Iraks mer detaljerade brev. Det är ännu ett exempel på att landet inser att man måste vara förekommande om man så småningom ska kunna få tillstånd att exportera sin livsviktiga olja. Lasse Bengtsson, New York.
2 maj 1991. Svensk popgrupp Roxette. Etta på USA-listan igen.
Den svenska rockgruppen Roxette har nu återgått upp på första platsen på den amerikanska Billboard-listan. Den här gången med låten Joyride. Därmed toppar Roxette för fjärde gången Billboards lista.
Och Roxette, de är nu större än ABBA någonsin varit i Amerika. Här är en bit utav en platta i mängden. On downtown, she's got a club on the moon. And she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all. Child of the sun, we're a part of this together. Could never turn around and run. Don't be no fortune teller to know where my lucky love belongs. Så var det med den. Och så åter en rapport från Bangladesh. Idag har vi den 3 maj 1991.
7:13 fortsätter Morgonekot med en rapport om Bangladesh där befolkningen fortfarande lider svårt efter den kraftiga cyklonen.
Dödssiffrorna för orkanen i Bangladesh är såna att till och med landets egen premiärminister nu talar om 100 000 dödade. Och katastrofen växer. Dödstalet kommer att stiga under veckor framåt. Epidemier av svår diarré har redan brutit ut. Kolera väntas. Det rör sig om miljontals människor som under sina liv aldrig fått någon form av vaccinering. Och helikopterpiloter som flyger undsättningsresor berättar att situationen är så desperat bland de överlevande ute på gyttjebankarna att det finns platser där piloterna inte vågar landa därför att de befarar att deras helikopter i så fall kommer att förstöras när de uthungrade människorna stormar den för att komma över lasten. Kroppar sköljs upp på stränderna mellan landets viktigaste hamnstad, Chittagong, som nu ligger i spillror, och Cox Bazar längre söderut längs Bengaliska viken. Men befolkningen vägrar att begrava de sargade och stinkade kropparna innan de identifierats. Och överlevande har gripande och märkliga berättelser. På ön Kudubia berättar en kvinna, Radeya Begum, om hur vågorna kom höga som berg. Hur hennes man gripit efter ett bananträd som kom flytande i vattnet för att på stammen kunna rädda undan sin baby, en son. Men hur i bananbladen en giftorm gömde sig och ormen bet min man till döds och min baby drunknade. Det bor 12-15 miljoner människor längs kustremsan där marken aldrig höjer sig mer än 6 meter. Det är ett deltaland där öar bildas där de stora floderna från Himalaya för med sig mängder näringsrikt slam. Och öarna sticker bara några decimeter över vattenytan. Och bönderna där odlar med livet som insats. Detta är land som inte kommer finnas länge till. Drivhuseffekten gör att det kommer läggas helt under vatten. med sitt väldiga dödstal är katastrofen nu ändå inte den svåraste katastrofen. I november 1970, då landet fortfarande var en del av Pakistan, tog en orkan och dess tidvågor mellan 300 000 och 1 miljon liv. Och så sent som i maj 1985 dödades 10 000 människor av en stormflod. April och maj är år efter år de svåraste månaderna. Det är då monsunen börjar och det fattiga landet saknar resurser att bygga skydd åt folket till deltat. Staffan Emerson, Hongkong.
Tredje maj 1991.
Och Morgonekot fortsätter med gårdagens kommunalval i Storbritannien som blev en oväntat stor motgång för det konservativa regeringspartiet.
Kommunalvalet var den sista stora testen innan den nya premiärministern John Major måste utlysa allmänna val till parlamentet. Och regeringen var optimistisk eftersom han beslutat avskaffa den hatade kommunalskatten poll tax. Men uppenbarligen har väljarna ännu inte förlåtit detta misstag, för Tories gick kraftigt tillbaka medan både Labour och framförallt Liberalerna gjorde ett bättre val än väntat. Jämfört med förra parlamentsvalet ökade Labour med 5% och fick 37% av rösterna medan de konservativa föll tillbaka till 35%. Liberalerna nådde över 20%, vilket är mycket mer än vad opinionsmätningarna visat, och om det hade varit parlamentsval hade partiet blivit vågmästare. Liberalernas ledare Paddy Ashton säger att resultatet är mycket anmärkningsvärt och visar att partiet på nytt är på marsch framåt. Labour nådde stora framgångar i norr där man vann Nottingham och Blackpool, men mer anmärkningsvärt är att partiet gick kraftigt framåt också i söder, de konservativa kärnområden. Labour vann till exempel Plymouth och sådana konservativa fästen som Canterbury och Winchester har gått förlorade för Tories. En orsak till Tories förluster är att den ekonomiska krisen drabbat de välmående konservativa områdena i söder hårdast. Resultatet är en besvikelse för regeringen och det är nu uteslutet att premiärminister Major utlyser parlamentsval i juni. Förmodligen väntar han till i höst eller rent av till nästa vår. Anders Lindqvist i London.
Rapport från Island den 4 maj 1991.
Island har fått en ny regering efter alltingsvalet i april efter förhandlingar som blev överraskande korta. De konservativa och socialdemokraterna går samman i regeringen och förespråkar bland annat sänkningar av statsutgifterna och en fortsatt hård linje i EES-förhandlingarna för att värna om de isländska fiskebankerna.
Den nya koalitionen mellan det konservativa självständighetspartiet och Socialdemokraterna betyder ett återupplivande av det regeringssamarbete som pågick under hela 60-talet mellan de här partierna. En regering som fick namnet renässansregeringen och som många politiska bedömare anser vara en av de bästa och effektivaste som landet har haft. Den blåröda koalitionen betyder också att för första gången på 20 år står det isländska Centerpartiet utanför regeringsmakten. Valet till alltinget i slutet av april var en stor framgång för självständighetspartiet, men inte så stor som anhängarna hade hoppats på. Det har gett Socialdemokraterna en stark förhandlingsposition, och trots att partiet bara har 10 mandat mot de konservativas 26 har de besatt hälften av ministerposterna. Statsministern är dock konservativ. David Oddsson, som är helt ny i rikspolitiken. Han är 42 år gammal, har varit populär och dynamisk borgmästare i Reykjavik. Och på valnatten svarade han så här på frågan om han verkligen är konservativ i traditionell mening.
Ja, jag är konservativ, men vi skulle säga att jag är en liberal konservativ.
Med dragning åt socialdemokrati?
Det kan man säga. Vi tror här i landet, i vårt parti, självständighetspartiet, att man ska man ska försvara de som är här, som är mindre, som har problem, kan man säga.
Självständighetspartiet är alltså ett ljusblått parti, och när samtidigt de isländska socialdemokraterna är mycket ljusröda framstår inte den nya regeringen som särskilt uppseendeväckande. I jämförelse med den nyligen avgångna finländska blåröda regeringen har den nya isländska inte alls samma inbyggda ideologiska motsättningar. I regeringens deklaration sägs bland annat att stagnationen i näringslivet ska brytas, att monopolen ska avskaffas, att statsutgifterna ska sänkas. Det anges som en av huvuduppgifterna. Dessutom ska man sälja ut statliga företag och försöka sänka skatterna, men först när tillväxten i utgifterna har bromsats, som det uttrycks. Som en särskild punkt i deklarationen anges att planerna på ett nytt stort aluminiumsmältverk ska fullföljas. Det har intresse för Svenska Gränges, som är en av delägarna i det internationella konsortium som står bakom planerna. Smältverket får stor betydelse för landets industriella utbyggnad, men fortsatt så kommer fisket att vara landets viktigaste näringsgren. Därför Islands blanka nej till att släppa in EG i sin fiskezon. Men samtidigt förklarar den nya regeringen att den vill delta i EES-förhandlingarna i syfte att trygga fortsatta möjligheter att fritt få sälja fisk på Europamarknaden.
Reporter var Sture Näslund.
Man har grävt fram grus från nuvarande president Bush vicepresidenttid. Här är en rapport den 4 maj 1991.
I USA förnekar nu president Bush att han som vicepresidentkandidat skulle ha varit i Paris 1980 för att påverka Irans regering att försena frigivningen av de amerikaner som då satt som gisslan i Teheran. Frisläppandet skedde först efter det presidentval som vanns av Ronald Reagan. Och så här sa president Bush igår.
Då och då har samma anklagelser riktats mot de kampanjmakare som förde Ronald Reagan fram till presidentposten i USA. Kampanjfolket skulle ha träffat en uppgörelse med den revolutionära regeringen i Iran. Uppgörelsen gick ut på att Irans regering inte skulle släppa de 52 amerikaner som fanns som gisslan på den amerikanska ambassaden i Teheran förrän efter det att valet i USA var klart i november 1980. I utbyte mot att vänta skulle iranierna få vapenleveranser från USA. Själva frigivningen skedde sedan minuterna efter det att Ronald Reagan hade installerats som president den 20 januari 1981. I kretsarna kring president Jimmy Carter har på nytt detaljerade anklagelser riktats mot staben kring Reagan. Nyligen skrev Gary Sick, som ingick i det nationella säkerhetsrådet under Carters presidenttid, en artikel i New York Times. Han redovisade en del av 2 års undersökningar kring vad som skedde innan amerikanerna blev fria efter 444 dagars fångenskap. Enligt Sick träffade medarbetare till Ronald Reagan företrädare för den iranska regeringen, bland annat i Madrid och i Paris. Sick skriver att han inte är helt säker på att George Bush, som då var Reagans vicepresidentkandidat, var med i Paris och förhandlade med iranierna. Men Sick skriver att 5 personer som befann sig i Paris när de hemliga samtalen genomfördes har påstått att de såg Bush i Paris. Detta förnekade president George Bush med stort eftertryck igår. "Jag var absolut inte i Paris 1980, sa han. I övrigt ville han inte diskutera eventuella kontakter med iranska politiker. Stoppa ryktesspridningen, sa han irriterat. Samma uppgifter som Carter-medarbetaren Gary Sick har framfört, de finns också i en ny bok av den tidigare iranske presidenten Abul Hassan Banisadr. Banisadr citerar en amerikansk vapenhandlare som har vittnat i amerikansk domstol och sagt att Bush deltog i detta köpslående med iranierna. Banisadr har sedan en tid försökt att få visum till USA för att resa omkring här och tala om sin bok. I det längsta har viseringen låtit vänta på sig. Igår fick Banisadr klartecken från det amerikanska utrikesdepartementet. Demokratiska kongressledamöter som har tagit del av Gary Sicks uppgifter funderar på om de ska kräva en offentlig utfrågning kring hur det gick till under hösten 1980 när amerikanerna fick vänta och vänta i sin fångenskap i Teheran. Lars-Gunnar Ellansson, Washington.
Was I ever in Paris in 1980? Definitively, definitely, no.
You ever meet with any Iranians?
That's all I'm going to tell you. That's all, but please print it. And let's try to stop this rumor mongering that's going on.
Det som väckte misstankar, inte minst bland de frigivna amerikanerna själva, var den påstådda uppgörelsens allt för perfekta tidtabell. Iranierna släppte nämligen sina fångar inom en timme efter det att Reagan hade tagit över som president. Det var ett indicium, det finns många fler, och de redovisas i ett amerikanskt dokumentärreportage. Ett citat ur det reportaget.
När gisslan frigavs kände de flesta amerikaner bara lättnad över att persen var över. Men det fanns vissa som ställde sig frågande till det märkliga sammanträffandet.
When the hostages were released just 30 minutes after Ronald Reagan became president, the timing seemed peculiar.
Gary Sick var sjöofficer och Mellanöstern-expert i Jimmy Carters nationella säkerhetsråd. Han var Vita husets samordningsman i frågor om gisslankrisen.
We had reports later on that the people holding the hostages in fact were standing with watches waiting at the airport to make sure that the time had passed that Carter was no longer president before releasing the hostages. That could have been explained simply on the grounds that they detested Jimmy Carter and that this was just one more turn of the knife. But it did strike many, many people as peculiar, the timing of the thing and the way the Iranians worked it out. And a lot of people suspected right then that some kind of a deal had been done.
Fanns det en uppgörelse? Var det sant att Reagan-kampanjen spelade under täcket om hur det skulle gå för gisslan? Det har framförts påståenden om hemliga möten i Europa, Mellanöstern och Washington. Men de avgörande bevisen saknas.
Fjärde, femte maj 1991. Carola.
Det är jublet, mina damer och herrar. Det gäller alltså Carola Häggkvist. Hon är överlycklig på scenen här i Rom.
I Eurovisionsslagerfestivalen i Rom igår kväll vann Carola med sången Fångad av en stormvind. Carola fick lika många poäng som Frankrikes artist, men en genomgång av poängtalen visade att Carola hade fått flest antal höga poäng.
Och så blev Sverige VM-mästare i ishockey 1991.
Och grattis också till Tre Kronor som blev nya ishockeyvärldsmästare idag. I finalmatchen besegrade Sverige Sovjet med 2-1. Det betyder alltså guld för Sverige, brons för Sovjet och silver för Kanada som besegrade USA med 9-4. Och det dröjde inte länge efter matchens slut för en lyckliga svenska supportrar började strömma ut på gatorna i Åbo för att fira segern.
Hej grabbar, vad tyckte ni om matchen? Vad säger ni om matchen då?
Underbar match. Jag säger det, Jörgen, fy fan. Det här är den bästa match jag har upplevt. Alltså, det är
vi var de bästa.
Var ni aldrig nervösa under den här matchen?
Jo, sista fem minuterna. Jag var darrad hela kroppen alltså. Men vad fan, det spelar roll. Det är värt.
Är Sverige värdiga mästare?
Ja, helt klart. Det är värdiga.
USA, Kanada, årets skandalmatch.
Ja, och den här matchen innan, det var uppgjort.
Alltså. Känner ni er som världsmästare nu?
Ja, det är självklart. Om man kommer hit och stödjer dem så måste man ju fan.
Ja, jag känner mig så bra som helst.
Vad ska ni göra nu då?
Festa. Båten. Vikinglän kommer sjunka.
Läget i Åbo uppges vara lugnt nu på natten enligt polisen där. Och Jonas Björk är Ekots reporter i Åbo.
Femte maj 1991. Amerika och president Bush.
USAs president George Bush drabbades av hjärtflimmer vid en motionstur igår och fördes i helikopter till sjukhus. Där har läkare undersökt honom och uppger att hans tillstånd är säkert och stabilt och att han mår bra. Vita husets talesman Marlin Fitzwater uppger att undersökningarna inte visar några tecken på att presidenten skulle ha drabbats av hjärtinfarkt. George Bush har den senaste tiden varit utsatt för avsevärt tryck. Han har bland annat anklagats för att ha varit inblandad i kohandeln med Iran om ambassadgisslan i Teheran i samband med presidentvalet 1980.
Tjeckoslovakien, 7 maj 1991.
Tjeckoslovakiens president Václav Havel, som om ett par veckor kommer på officiellt besök i Sverige, vill försöka lösa motsättningarna mellan tjecker och slovaker med en folkomröstning. Däremot avfärdar han en folkomröstning i den kontroversiella kärnkraftsfrågan.
Personligen är jag övertygad om att Tjeckoslovakien inte kommer att splittras i två nationer, sa den tjeckoslovakiske presidenten Václav Havel här i Prag till en grupp svenska journalister med anledning av det förestående besöket i Sverige. Samtidigt uppmanade Havel återigen väst till hjälp och förståelse för den svåra situationen i Östeuropa och i hans eget land. Under kommunismen förtrycktes de nationella särdragen. Det var samma kommunistiska stjärna från Vladivostok till Berlin, sa Havel på sitt saktmodiga sätt. Om konflikten mellan tjecker och slovaker utvecklas i negativ riktning vill Havel att en folkomröstning ska avgöra landets framtid. Havel var övertygad om att en sån folkomröstning kommer att visa att tjecker och slovaker vill bo i samma land men i jämlika republiker. Men en folkomröstning i den kontroversiella kärnkraftsfrågan vill Havel inte vara med om. Min personliga uppfattning, sa Havel, det är att kärnkraften kräver expertkunskaper och kan därför inte avgöras i en folkomröstning. Miljövård och ekologi vill Havel titta närmare på under sitt Sverigebesök. Han hoppas också på nya och bredare affärskontakter. Den ekonomiska utvecklingen går nämligen i Tjeckoslovakien betydligt långsammare än den demokratiska utvecklingen. Landet brottas med stora ekonomiska problem, bland annat en inflation enbart i år på över 10% i månaden. Men Havel ställde sig tveksam till den avskrivning av utlandsskulden som Polen nyligen fick. Sånt kan leda till negativa förändringar i kreditgivning och investeringspolitik, sa Havel, och talade precis som den professionella politiker han inte anser sig vara. Kjell Albin Abrahamsson, Prag.
Bilhandeln i Sverige idag 7 maj 1991.
Ett par av förväntningarna med ett svenskt EG-medlemskap är att EG ska bidra till större konkurrens och lägre priser. Men för de svenska bilkunderna betyder EG faktiskt motsatsen. Konkurrensen försämras och småbilarna, framförallt de japanska, blir uppemot 25 000 kronor dyrare. Så man kan ju undra vad som menas med EG-pris.
Svenska bilköpare köper idag fler japanska bilar än vi köper Volvo och Saab. Japanerna svarar för drygt 27% av den svenska bilmarknaden. Men ett framtida EG-medlemskap skulle minska Toyotas, Nissans och Mazdas andel på de svenska vägarna dramatiskt. Flera av Europas bilproducerande länder har nämligen mycket kraftiga importrestriktioner mot japanska bilar. Italien och Frankrike har importkvoter på 1-3%. Och det förslag som EG-kommissionen just nu diskuterar är en begränsning för japanska bilar på 10% från januari 1993. Det här leder till mycket kraftiga prisökningar för de svenska bilköparna. Det påpekar docent Harry Flam på institutionen för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.
Ja, skulle man göra detta så innebär det nog ganska kraftiga prisökningar, framförallt på mindre bilar. De här prisökningarna kan bli så höga som 20-25%.
Men det räcker inte med det. Det blir också dyrare att köpa Volvo och Saab i en sån framtid.
Ja, det kan bli det, därför att i och med att konkurrensen minskar på småbilsmarknaden så kommer det att bli fördelaktigare för konsumenterna, alltså att köpa lite större bilar. Och det betyder att Volvo, Saab och andra tillverkare av större bilar kan höja priserna.
Med EGs importkvot skulle de japanska bilarna bli uppemot 25% dyrare. En svensk bilköpare skulle alltså få betala mellan 20 och 25 000 kronor mer för sin småbil, enligt forskarnas beräkningar. Volvo och Saab skulle bli omkring 5% dyrare. Och totalt skulle nybilskostnaden stiga med uppemot 2 miljarder bara i Sverige. Volvo tillhör ju de verkligt stora EG-förespråkarna. Men än är det för tidigt att ta ut segern enligt forskarna. För som ett svar på importbegränsningarna är japanerna redan på väg in i Europa med sin tillverkning.
Ja, jag tror inte att Volvo eller andra europeiska bilfabrikanter ska hoppas allt för mycket på såna här begränsningar av japansk bilexport. Därför att vad japanska bilfabrikanter gör idag, det är att de investerar i produktion i Europa. Det vore i en bra utveckling för svenska konsumenter. Det är naturligtvis det bästa vore att man inte hade några begränsningar överhuvudtaget på handeln i bilar.
Det sa Harry Flam, docent vid institutionen för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, reporter Birgitta Jakobsson.
Oh. 6 maj 1991 berättar att Irak lättar på censurtrycket.
Från Bagdad meddelas nu också att censuren har avskaffats för besökande utländska journalister och de får nu röra sig helt fritt i huvudstaden.
Iraks journalistförbund har uppmanat sina 2000 medlemmar att ta fasta på Saddam Husseins löfte nyligen om att införa ett större mått av pressfrihet i landet. Presidenten uppmanade då journalisterna att skriva, som det hette, utan tvekan eller fruktan, samtidigt som han utlovade demokratiska reformer under den nya premiärministern Sadun Hamadi. Iraks journalistförbund svarade att pressen är väl medveten om sitt ansvar och att journalisterna kommer att bidra till den demokratiska utvecklingen i landet. Men en av landets tidningar går nu till hårt angrepp.